På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Då säger varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är torsdagen den 15 september och vi ska snacka ner de Europamatcher som har spelats. Ska ju spelas matcher ikväll också, dock inte på Emirates. Vi kommer till det senare. Och sen så ska vi snacka upp helgens omgång, för på fredag drar det igång igen. Det blir Premier League-spel och det känns ju bra, eller hur Fabbe?
Ja, men det känns väldigt bra. När vi spelade in i måndag så var det lite osäkerheter och vi kommer diskutera vad som har skett ännu mer. Men i alla fall skönt att det kommer spelas 7 matcher i Premier League. För man känner fan, det känns redan efter 2 veckor att Champions League varenda vecka så är inklämt. Det blir inte samma sak. Sen är det lätt för mig att säga att vi inte spelar Champions League, men det är liksom så här, Champions League ska vara något extra och man känner att man saknar den här jävla ligalunken, tänkte jag säga, men den här fantastiska ligan.
Mm, men det är ändå rätt skönt att det är bara ett landslagsuppehåll i år och det kommer ju här efter helgens matcher. Men du, vi hade ju ett avsnitt i måndags där du och jag och en gäst var med oss, men du, det funkade inte för oss tekniskt. Vi har ju fått en del kritik med all rätt. Det var ju något avsnitt där jag var ute och pratade med en dålig mic och det har vi ju skärpt till då, men det blev inte särskilt bra när vi hade vår Arsenal-supporter Pierre Hertin på besök. Men vi gör ett nytt försök idag helt enkelt, och för att få allting på plats så har vi helt enkelt välkomnat Pierre till studion. Varmt välkommen till Big Six.
Tack så mycket. Skönt att ha proffs i teknik. Jag hade ju 7 sladdar eller något i öronen i måndag, så konstigt att det blev struligt.
Nej, och vi kände så här, ibland släpper vi ut ändå trots svagt ljud, men Harry då, som är vår producent, han kände att det där ljudet är för dåligt, och du sa ju väldigt mycket bra saker, så vi känner att du får vara på plats här istället.
Men är det så här, Pierre, nu att Harry, han har inte sagt något till oss, men har han suttit med dig och gått igenom alla svar du har gjort och så här, här måste du utveckla, här bättre pondus, här måste du säga så här, eller hur har det gått till sen i måndags?
Ja, ni var ju positiva, men det var ju Harry som tog beslut att vi skulle köra om igen, så någonting negativt måste det ha varit.
Ja, han är ju Arsenal-supporter, så han kanske inte höll med dig då alltså, dina tankar.
Vi har ju inte lyssnat, så alltså, det kan ju vara så att det inte var något fel på ljudet, bara att Harry tyckte att det var skitdåligt, vem vet.
Nej, förmodligen är det så. Men Arsenal då, vilken fin start ni har fått på säsongen. Ni leder serien.
Ja, vem kunde tro det? Om vi bara går tillbaka slutet vårsäsongen så är det ju enorma kliv. Alltså tron på laget, jag tror även inom gruppen, och tron på Arteta har ju förändrats enormt. Så det är natt och dag mot starten vi hade på fjolårets säsong.
Mm, och du är en hängiven supporter som åker på mycket. Du har gästat oss i Big Six tidigare då, när vi körde videoformat borta på Dobb TV. Och du är ju väldigt ofta på plats. Noterade även att du var nere på försäsongen och tittade.
Ja, det är det enda jag gjort hittills i år. Men jag var i Tyskland och såg träningsmatch mot Nürnberg. Och sen spelade Arsenal 3 matcher i USA. Så jag åkte runt och såg dem. Men ja, det är lite annorlunda mot säsongslunken, men jag tycker det är intressant att få följa även på den nivån också.
Men en fråga gällande det där, jag vet så här, man ser ju, det finns ju vissa supportrar i United-led som alltid åker på alla försäsongsmatcherna, och känslan är att som europé, att man kommer lite närmre laget än vad man gör i England där det är så extremt distanserat. Har du liksom, har du kommit på något sätt, har du närmat dig laget på något sätt som du inte gör när du är i England?
Nej, men att åka runt i USA och följa laget, det är absolut en stor skillnad mot en vanlig Premier League-match i England. Att komma närmare laget, det tror jag till och med har börjat kritiseras i England. För under de här försångsturnéerna alla lag gör så ser det verkligen ut som att man kommer närmare och man får chans att träffa spelare. Och det kan jag verkligen bekräfta efter den här försäsongen. Jag har varit på två tidigare i USA, men det görs event kring matcherna där man får träffa spelare och... Nu när Arsenal spelar match i Orlando så signade ju Zinchenko samma dag. Under kvällen när matchen spelades så fick jag och några till chansen att skaka hand och prata med honom. Och fick även halvt vara inne i Arsenals ägares box, och vdn till Arsenal var där. Och hade det varit på Emirates så har du ju inte ens chansen att kanske se dem om du inte har med en kikare. Liksom. Så det är ju stor skillnad. Och man märker på sociala medier när saker som det här läggs ut att engelska supportrar också tycker att det är fel. Ända sedan Premier League startade, så att den kommersialiseringen som har gjorts jämfört med innan när det var vanlig ligafotboll, så kan ju även de prata om att de gick på pubben med spelare efteråt och var närmare, kände att de hade mer en känsla till klubben. Så jag kan självklart förstå det, och det är ju inte alla som ser ett nöje av att åka till USA bara för att träffa spelare och se några träningsmatcher. Så...
Nej, men jag förstår att det ger någonting till supporterskapet, just den här lokala förankringen. För det är det vi känner, vi som följer våra klubbar här i Allsvenskan, att det saknas när man sitter här och följer. Nu är du på plats ofta så du, och känner många supporter där borta, så du får det på ett annat sätt. Och då när man även får träffa lite spelare, så kan jag tänka mig att det ger något extra.
Jo, det är klart det gör det. Sen så är det väl inte... Själva klubben är ju större än spelarna, så det är ju, jag ser ju som en större grej att få följa laget på plats i England än att jag kanske får träffa Zinchenko och skaka hand. Men självklart finns det ju folk som drömmer om det hela livet, att få träffa någon spelare. Så självklart så finns det ju de som också kan säga att de engelska supportrar som åker varje vecka kanske förtjänar att vara närmare laget än vad några amerikaner är, som kanske ser en match i sitt liv. Så...
Det där är kul. När jag jobbade på Selfridges i Manchester, så vad var jag? Jag var 23 år och fick man absolut inte approacha fotbollsspelarna som kom där, för det var ändå ganska många som handlade där. Men jag lyckades sluta två gånger när Adnan Januzaj och Marcus Rojo kom in där och var så här, ja, men tog i hand och bara ville önska lycka till helgen, och det var så här. Ja, man hade typ sett framför sig att det skulle vara häftigt, men sen bara, vem fan bryr sig?
Ja, alltså, verkligen.
Platta människor brydde sig inte för fem öre, kunde knappt engelska. Så,
nej.
Ja.
Nej, det är tämligen ointressant när det kommer till krita. Men du, om vi tar oss tillbaka till just försäsongen då och Arsenal. Jag hade ju liksom flera andra en positiv känsla. Jag kan säga så här, efter att man missat Champions League... under fjolåret då, Tottenham tog ju platsen i sista omgången där, och man tänkte att nej, men nu ska United rusta, Spurs kommer valde att rusta också med Conte kvar och flera etablerade nyförvärv. Då var känslan att nej, men det där var säsongen då Arsenal hade chansen att ta Champions League, men sen så började värvningarna trilla in och sen gjorde man en jättestark försäsong. Vad hade du för känsla inför din, liksom, din Arsenal-säsong?
Jag trodde ärligt talat att det inte skulle vara lika starkt som vi har visat nu då. Sen så är ju självklart, alltså Gabriel Jesus och Zinchenko är väl de värvningarna man kan dra någonting större av. I övrigt så är det ju inte världens starkaste transferfönster vi gör, och jag tycker precis som i januari så kommer vi ut ur det här transferfönstret med kanske en, två spelare kort. Januari tyckte jag vi borde ha signat en anfallare. Gör inte det, vi lever lite på Eddie Nketiah under våren. Nu tycker jag vi absolut är en målvakt kort. Vi har en bra första målvakt i Ramsdale, men ser nu när vi mötte FC Zürich förra veckan att det ser väldigt svajigt ut om han skulle åka på en skada.
Vem har ni ens, om jag får låta okunnig?
Det är en amerikaner som heter Matt Turner. Kommer från
MLS. Men islänningen är borta, va?
Han är på lån, så han är fortfarande kvar. Men,
det var bland det värsta man sett.
Ja, men jag vet inte fan om det här är så mycket bättre.
Nej, alltså, okay, det
såg ut att vara en riktig cirkus ibland. Mm. Så det, nej, men... ärligt talat så tycker jag under de år man går tillbaka så är det alltid en eller två spelarpjäser vi saknar för att kunna vara med på riktigt. Och ja, en målvakt nu, får vi en skada på Ramsey kan det straffa sig rejält. Och kanske en defensiv mittfältare, att vi skulle fått in någon mer, för ser redan nu Partey skadad igen, måste leva på Xhaka som den basen där bak, och jag tycker absolut han har startat säsongen bra, men vi vet även vad han är kapabel till att orsaka, så absolut en bra start, och försäsongen var ju enormt bra, de prestationer vi spelade ju mot Chelsea där USA vann 4-0, så det är klart att det gav positiva inblickar mot vad vi nu har åstadkommit efter 6 omgångar, men återstår att se hur länge det kan bära.
Vad har du för kravbild då på Arsenal? För att jag tycker att i fjol, då var det ju nära Champions League, men det fanns ju ändå inte någon som inför säsongen trodde att det skulle kunna bli topp 4. Den absolut mest optimistiska supporten kanske då. Men i år så är det ju många experter, tyckare och supportrar som tror att man ska vara topp 4. Är det rimligt?
Jag tycker absolut det är rimligt med den här säsongstarten. Och jämför det med fjolåret där vi började med 3 raka torsk, så är det svårt att inte ha en kravbild just nu på Champions League när vi var så nära förra året med den starten. Däremot så tror jag ingenting högre än det. Även om jag såg att Wenger var ute igår och snackade om att jag tror Arsenal kan vara med och slåss om titeln. Liksom. Men,
säger inte Wenger jävligt mycket skit sen han slutar, eller?
Ja, inte bara om klubben. Jag tycker han svingar om UEFA och FIFA och allt möjligt.
Det är offside-regler och det är hans och fan, käften.
Ja, jag tyckte han tappade de sista åren. Jag har enorm respekt för honom. Han tappade de sista åren. Han verkar ha tagit med lite av den bitterheten ut. Istället för att leva på det han åstadkommit. Men för att komma tillbaka till den här säsongen. Jag tror ändå att ska vi vara med framåt. Ni pratar om att alla andra lag bygger och att Spurs tog Champions League-platsen. Nu har vi gjort en väldigt bra start. Trots att vi bara får Europa League så tror jag att nyckeln för att behålla de bästa spelarna nu är Gabi Jesus, Saka, Ödegård. Då måste vi ta Champions League nu för att vem hade kanske, det hade inte varit omöjligt att Saka hade dragit under sommaren bara för att vi missade Champions League.
Mm. Kan man inte se det som en positiv sak då? Man får tänka lite långsiktigt att den här truppen som du säger kanske är lite kort. Man vet inte hur ni hade förstärkt om ni slutat topp 4, men det känns ändå som att Europa League i år och ta rotationer och verkligen gå all in för ligan kan passa det här långsiktiga bygget som liksom har fått bygga sig i sin tid med Arteta. Så jag tror faktiskt att även om det inte kändes så förra året efter de där förlusterna i North London Derby och mot Newcastle där i slutet av säsongen, så tror jag att det kan på något sätt ha varit bra för Arsenal, kanske framförallt för den här säsongen.
Ja, men speciellt nu med gruppspelet så ska vi väl gå rent. Vi roterade enormt nu mot FC Zürich förra veckan, men ändå så lyckas vi vinna, och jag tror att det kan bli en nyckel om jag jämför med Spurs då i Champions League, spelar starkaste laget, förlorar ändå, men kan vi gå igenom ett gruppspel som vinnare och har roterat samtidigt som jag hoppas att vi sen under våren ska gå för att vinna hela Europa League, så tror jag absolut vi kan tjäna på det. Speciellt nu när spelschemat blir så tajt här under hösten innan VM, så kan det nog vara en nyckel till att fortsätta prestera bra i ligan också. Mm.
Truppen spetsig men lite tunn då. Och sen den ständiga diskussionen, det är ju tränarposten ändå. Och där har väl ändå Arteta stärkt sina aktier ganska rejält efter fjolåret.
Ja, det tycker jag, och jag har ändå valt att tro på honom under förra året när det svängde i början och även i slutet. Det är lite komiskt att se att vi förlorar de där två matcherna i slutet på våren och folk börjar skicka efter hans avgång när man två veckor innan hade stått och snackat om att det är han som ska ta oss fram till framgångar igen och spela i Champions League. Medan nu är det ingen som pratar om det. Och jag hoppas att det kan fortsätta även om vi får någon förlust här och där, att man inte behöver ändå säga emot Arteta, utan jag tror att han tjänar just nu på att både truppen, supportrar med hela klubben tror på honom. Och det är ju ett långtida projekt om vi ska vara med där uppe. Och första steget är väl att få Champions League. Men just nu finns det ingenting som gör att man inte ska tro på honom.
Nej, sen gillar jag liksom att ledningen också har varit gett honom förtroendet. Vi ser ju andra klubbar i den här ligan där det kanske inte har varit lika mycket långsiktighet i besluten. Och det, även om det har ju bytts ut folk såklart i ledande positioner, men det var ju lite samma med Wenger. Han fick ju, sen fick ju han träff tidigt. Vann ju väl första säsongen, va? 98 eller var det andra?
Ja, han kom ju 96.
96, så, ja, det var andra säsongen då.
Ja, precis. Mm. Men det var ingen som visste vem han var när Nej. Han kom. Så det, Arteta visste man ju lite, men inte så mycket erfarenhet förutom att vara i bakgrund av Pep. Men hittills har han lyckats bygga lite på det. Men huruvida och hur mycket han ska spela på det sättet som Pep gör har ju straffat sig tidigare, att han använder sig av vår spelartrupp på samma sätt som kanske Pep använder sig av City, vilket har straffat sig för att vi har inte det materialet riktigt.
Men jag tycker om man jämför, vi pratar ofta om det här att klubbar är mindre och mindre långsiktiga, och jag själv är ju extremt skyldig i det här, för jag har skrikit både på David Moyes, Louis van Gaal, jag har skrikit på Mourinho och Ole Gunnar Solskjern, och ingen missat att jag har skrikit på hans avgång.
Du har väl börjat skrika på Ten Hag också, va?
Ja, det är dags snart. Efter 0-4 mot Brentford så är Ten Hag out. Nej, men skämt åsido, men jag tycker ändå det som särskiljer Arteta mot många av de här tränare och kanske även Unai Emery innan är att man hela tiden har sett att det finns någonting. Även om processen har varit ganska lång om man jämför med exempelvis när Jürgen Klopp kom till Liverpool, ja, men de släppte in massor mål, men man såg ändå att det finns något där, och det är jättelätt att håna de här bilderna när man gör vågen efter 2-2 mot West Bromwich, men man såg ändå, även om man kom 7 eller vad det var första säsongen, att det fanns något där och att det här laget är på väg till rätt riktning. Och det var egentligen en värvning av Van Dijk och Alisson som förändrade hela klubben och tog den upp till den nivån den är idag. Och det är där som jag tycker skiljer att Arsenal har gjort rätt, som har fortsatt satsa på Arteta. För jag kommer ihåg, det var ju United-fans som visat statistik och hävdade att Ole Gunnar Solskjær är mycket bättre än Arteta. Och så här, folk som kollar på fotboll, hur kan man säga en sån sak?
Nej, alltså det är ju... Det är väl lite tid att jämföra med Klopp, men jag har också varit inne på samma spår, för det är väldigt liknande stadie som man är i. Sen tycker jag det är intressant att se, Unai Emery fick ju väldigt kort tid i klubben och sen går till Villarreal och tar dem till en semifinal i Champions League, så jag tror lite...
Men var det inte också mycket hur han förde sig utanför, alltså språket och...
Ja, han kan ju knappt någon engelska.
Nej,
och fick ha tolk med sig.
Det känns som att ägarna ruttnade på det, och det är lite med all rätt nästan, va?
Ja, jag tror det. Sen tror jag lite att han första in efter Wenger, förutom att vi hade Ljungberg där i ett mellansteg. Men ändå så tror jag att det var lite fel man vid fel tidpunkt. Hade han kommit in vid ett annat stadion, kanske med något bättre engelska, så tror jag absolut att det kanske kunde ha varit en bra tränare för klubben. Men att Teta ändå varit som spelare i klubben, förstår lite mer vad man vill. Sen så, ni har precis säkert som mig sett Amazon-dokumentären All or Nothing nu, där man får se väldigt mycket bakom scenerna, och det känns som att relationen han har, ja, men framförallt med ledningen men även med spelarna, är någonting att bygga på. Det känns som många tror på honom, och det jag blev väldigt imponerad av är att han verkar ha lite pondus och stake. Han har respekt ifrån spelarna, och även om man ser vissa filosofier han använder sig av både i träning och inför match är lite speciellt, om man sitter och tittar och tänker att ingen sitter och skrattar, liksom att fan, en själv sitter och undrar vad han håller på med. Men det känns som att han har respekten, och det är bara kolla i det skeendet med Aubameyang när han försvann där, hur han tog sig an och hur han fick bort honom på ganska snyggt sätt, men ändå mot lagets stjärna och lagkapten, att det inger ju respekt hos de andra att man kommer inte göra vad man vill. Liksom.
Nej, jag tror verkligen att Arteta stärkte sina aktier som ledare där på något sätt när han vågade ta det beslutet, som sen också har fallit väldigt väl ut med tanke på att vad man står här idag och att man har fått in en ny nya som presterar och så vidare.
Ja, den situationen har ju löst sig, och det var ju som jag sa, jag tyckte vi kom ut januarifönstret då lite kort med bara eftersom vi fick förlita oss på Enketia och Lacazette var inte i så bra form liksom, så det var förvånansvärt bra hur vi ändå stod upp under våren med de begränsade resurserna framåt.
Det som saknas då, enligt Fabbe, han var ju glad i hågen här för någon vecka sedan då, när hans United slog ditt Arsenal, och det, han gav er kritik för att ni inte vinner de här stora matcherna mot Big Six-klubbarna. Det är inte alltid så, ni har ju vunnit över Big Six-motståndare, men håller du med honom i hans resonemang att det saknas det där lilla extra för att jag säger inte att man ska utmana någon titel, men däremot ta den här Champions League-platsen. Finns det någonting som saknas i klubben, tycker du?
Jag var inne lite på det, bredden i truppen, absolut. Men sen i de här större matcherna, utmana mot de större, så tycker jag man kan jämföra och se att det verkligen saknas ledare i truppen. Och det har jag gjort under flera år. Och det är bara att kolla på lagkaptensbindeln och kastas runt lite hur som helst. När Aubameyang försvann så hade vi ju tre informella lagkaptener, men att Lacazette bar binden. Bara det tycker jag säger att det saknas ledare på ett stort plan.
Det sjuka då var ju att Xhaka fick den. Efter alltså hela historien med honom, att han var en av de där tre som fick den. Och det är så här, vad fan håller ni på med?
Ja, alltså till supporter så skickar jag jättekonstiga signaler. Inte så omtyckt, även om han liksom presterar på förvånansvärt bra nivå nu. Men man kan ändå efter att ha sett dokumentären, tycker jag man ändå kan förstå inifrån att Xhaka får bära binden ibland. För han är den som hörs mest i omklädningsrummet. Men vi pratar lite om det här att om det är han som hörs mest, hur ses det från alla andra som jag tror inte ser honom som en ledare spelmässigt på planen. Medan nu har Ödegård fått binden, som kanske inte är den som hörs mest. Man hör han aldrig under hela dokumentären direkt. Men på planen är han ju den som driver spelet och liksom behåller lugnet. Jag tror det är lite kan jämföras med när Fabregas fick binden ifrån Wenger. Men jag tror just det är lite det här ledaregenskaperna i truppen som saknas och har saknats. Alltså det är ju pinsamt lite med hur bindarna kastas runt. Alltså, får Xhaka ha den så är lite som att jämföra när William Gallas fick binden ett tag. Och, ja, man vet ju hur det slutar. Liksom.
Man ser bara när han sitter där på mittplan och vägrar gå ut och tjurar. Men det jag tänkte säga, jag tror också att så här, jag hör det du säger gällande ledarlöst i Arsenal. Jag håller väl till ganska stora delar med. Men det här med att kaptensbinden ska vara... Man romantiserar nog ganska mycket dåtiden och ser en kapten som Vieira, Roy Keane, Lampard, Steven Gerrard och John Terry, alltså de här verbala ledarna. City och Company och Liverpool och Jordan Henderson i modern tid, men fotbollen förändras och det känns som att personligheterna på fotbollsplan förändras också, att du kan vara ledare på ett annat sätt, att du leder med föredöme, du kanske är en inspirationskälla, och som Ödegård har ju ja, men den här hösten så är han en ledare genom sitt fantastiska sätt att spela fotboll, så det finns ju ett annat sätt att leda utifrån att vara den där verbala ledaren också.
Ja, jag håller absolut med. Och som du säger, fotbollen har ju förändrats enormt. Alltså bara under åren sedan Premier League startade så är det ju en annan fotboll vi ser idag mot vad det är då. Så jag håller absolut med. Och Ödegård representerar ju lite av sättet Arsenal vill spela fotboll på. Så jag tycker han passar in bra. Det är precis som jag tycker Fabregas var en bra kapten under den tiden han hade. Så jag tror på Ödegård och hoppas att vi får behålla honom också.
Ja, och det kanske man får göra då just för att han är kapten. Och vi hade Johan Kücükaslan på besök i vårt program, vår podd Fotbollsmorgon. Och då hade han varit och jobbat då under matchen Norge-Sverige. Och då upplevde han ju Haaland som ett as. Men Ødegaard då, som en otroligt trevlig person och tillmötesgående. Och det är också, sänder ju någonstans signaler och är viktigt i sådana här sammanhang får man ju säga.
Ja, absolut. Och då får väl Haaland representera City och vad de står för som en fotbollsklubb. Så lite mer stil och klass på Ødegaard, så är jag väldigt nöjd av honom som kapten. Mm.
Jag kan dock tänka mig att ha några as i klubben om de är lika bra som Haaland. Det är taget.
Ja, ni behöver allt ni kan få i kvalitetsväg. Men du, Pierre, jätteintressant att höra dig och dina tankar kring Arsenal. Du följer laget nära. Innan vi släpper idag, Brentford på söndag. Du och jag kanske är på plats. Jag har lite biljettstrul och du har lite annat strul.
Ja, vi får se. Jag ska ta beslut under dagen om jag åker, men... Är vi där så blir det kanske en och annan pint.
Ja, men så kan det ju bli. Det vore ju kul också om Arsenal kan... Det är en rolig match på många sätt och vis. Två starka lag, och om Arsenal kan gå till serieledning då inför uppehållet. För det är väl en match ni ska vinna?
Ja, det tycker jag absolut. Vi är ett annat skede i säsongen nu mot vad vi var förra året när vi åkte dit i premiären och förlorade 3-0. Så det är absolut en match man ska vinna och måste studsa tillbaka efter matchen på Old Trafford.
Måste bara säga att 0-3 borta mot Brentford är inte så jävla dåligt. Det kan vara värre.
Ja, verkligen. Ni har båda tufft där.
Ja, men ni kan vara med och nosa om Champions League som alla dömde ut oss för förra året när vi torskade där, så... Allt gott till er.
Ja, exakt, exakt. Med de orden då, Pierre, så tackar vi dig för ditt deltagande i Big Six, och du är såklart varmt välkommen tillbaka. Får vi se nästa gång när du kommer, om ni leder serien då?
Ja, gör vi det, beroende på när det blir. Det kanske blir efter VM, men är vi fortfarande i topp, bara vi kommer till våren, så är jag mer än tacksam, och det är nog mer än vad både man hade som målsättning inifrån och vad supportrar trott på, så...
Då får du lova en 08 fotbolltradition att jag är i studion och tar med en serieledarbira om ni är serieledare när du gästar nästa gång efter VM.
Jag tar med ett sexpack om det är så.
Vi ska alldeles strax ta ner lite matcher och prata upp matcher, men först ett litet nyhetssvep. Det har inte hänt massor, men det ska ju som sagt spelas fotboll i alla fall till helgen. Det kommer inte spelas någon match på Emirates ikväll. Arsenals match är ju uppskjuten. Det är väl för få snutar i stan då, eller det är många snutar där, men de har väl fullt upp med annat då. Men det har hänt något Silleväg, och det är ju att allas älskade favorit då, Diego Costa, är tillbaka på öarna och ska spela fotboll för Wolverhampton. Cool presentationsvideo.
Ja, verkligen. Det är ju verkligen det där grisiga jävla utseendet som man har saknat i Premier League, och sen så står han där med vargar som är loggan för Wolverhampton då. Så det känns kompatibelt på så många sätt, och de har ju haft problem på den där positionen egentligen sen Raul Jiménez huvudskada, så man hoppas ju att det blir bra, men man vill ju inte att han ska möta sitt eget lag såklart.
Jag tror ju att det kommer gå skit, men vi hoppas absolut att det går bra. Alltså, han har ju en ganska deppig karriär efter Chelsea. Svag i Atletico de Madrid, och sen var han i Atletico också, men Mineiro då, där det blev 4 mål på 15 matcher. Och ja, det har väl pratats om det i diverse olika forum, men han har ju liksom inte auran att han sköter sin träning mellan de här klubbövergångarna, utan det är nog en bit från toppformen, va?
Alltså, sportsligt skiter man inte lite i hur det går. Alltså, Wolves, de kommer hänga sig kvar. De kan inte göra mål. Man vill bara se Diego Costa in action. Alltså, bråka, stångas, filma, ta gula kort.
Jag vill se honom göra mål. Alltså, det vore häftigt här nu om han är tillbaka på en någorlunda bra nivå. Och, alltså, Wolves har ju jagat en målskytt ända sedan Raul Jiménez fick den här hemska huvudskadan. Och tänk om Costa skulle vara lösningen. Och då göra det som du är inne på, att han går runt och småskallar och armbågar folk.
Nej, vi hoppas ju verkligen, men som sagt, jag är nog lite skeptisk, precis som du, till det sportsliga, men det andra har jag väldigt höga förväntningar på.
Det var lite såhär Batman-skurk-feeling över prestationsvideon också, men jag blev lite rädd.
Ja, verkligen.
Och det ska man ju vara när Diego Costa är tillbaka. Du, i övrigt då, så har det hänt lite grejer gällande Chelseas nya ägare, Todd Bowley, som ju var så... liksom välkomnad av många när han, eller framförallt Chelsea-supporterna då, för det följer ändå ganska väl ut här nu då. I tider där det byts ägare så är ju många supportrar rädda, med all rätt såklart, att det kommer in blodspengar från Mellanöstern. Men då blev det en ny jänkare in då, Todd Bowley. Men nu börjar han ju att synas med diverse olika uttalanden, och Även om det har slagits ner som fake news så ska ju, finns det ett rykte om att han har klivit upp på Tuchels kontor och sagt att han vill att laget spelar 4-4-3. Sägs ju inte stämma då, men jag hoppas och jag väljer att tro att det stämmer. För nu börjar han ju faktiskt att uttala sig ganska märkligt kring Premier League och vad han tycker ska ske i ligan.
Ja, och det är en intervju han har gjort nu precis där han när man egentligen gör det som man som supporter i England är väldigt stolt över att det inte finns i europeiska fotbollen. Italien har ju, och Spanien till viss del också, väl börjat gått dit att spela cupfinaler i andra länder medan England och Tyskland för att dra två exempel är väldigt måna om sin historia och vill inte förändra någonting. Och han bollar ju framförallt upp tre saker som sticker ut i den här intervjun och det första är att han tar upp tankar om en All-Star-match i Premier League. Vi kommer komma mer dit sen då vi faktiskt har en övning vi ska ha en match du och jag. Nummer två som sticker ut är såklart att han hyllar Chelseas akademi väldigt mycket och claimar Mohamed Salah och Kevin De Bruyne som egna produkter från Chelseas akademi, vilket såklart är lite speciellt eftersom de värvades ganska dyrt båda två och absolut inte fostrade i Chelsea.
Och det här är ingen felsägning utan han tror ju stenhårt på det.
Ja, han tror ju att de är draftade liksom i first pick och sen så vart de tradade eller något i den stilen. Och sen det som, alltså så här, som om man problematiserar modern fotboll och liknande så lyfter han Manchester City och Red Bull-koncernen som förebilder. City har ju lag i Australien i vart har de mer? De har väl i stort sett hela Europa nu. Och sen Red Bull-koncernen med framförallt Leipzig och Salzburg att man kan slussa spelare mellan klubbar som ägs av samma ägare. Och ser det som ett föredöme och pratar om att han ser Chelsea som liknande. Man hade ju Vitesse som typ en samarbetsklubb där typ varenda Chelsea-spelare. Chelsea hade ju ungefär 40 spelare på lån men UEFA har ju satt regler för det här så man kan ju inte kringgå det där på samma sätt längre. Så han vill väl komma runt det på något sätt.
Och det här är ju baksidan med amerikanska ägare. De är inte pålästa, de kommer från en annan idrottsrörelse borta i USA där man ser på idrott på annat sätt. Det är ju, alltså, det finns ju en charm i det också, men det är inget vi vill ha hit i vår tävlingsverksamhet i Europa. Där visserligen mycket går mot den moderna fotbollen, men vi behåller väldigt mycket som är vad vi anser är viktigt då. Sen behöver det ju, eller det kommer ju mot all förmodan inte bli så här. Men det är ändå läskigt med rika ägare som får mer och mer att säga till om. Och Superligan har ju redan varit på tapeten. Och den här gubben, han kommer ju såklart vilja få igenom vissa idéer.
Ja, men det tror jag. Och någon sak som, nu kanske jag trampar på jättemånga fötter och ni får jättegärna rätta mig om jag är fel. Men jag gick ändå in och kollade igår på de största de största offentliga Chelsea-supporterna i Sverige och läste igenom deras flöde efter den här intervjun. Jag ser ingenting och min känsla är om det här hade hänt i Manchester United eller Liverpool för att dra två klubbar med extremt stor och stolt historia så hade det blivit ramaskri bland supportrar och på sociala medier också. Medan Chelsea känns, ja, det här är väl okej. På något sätt, alltså så här, jag kanske följer fel människor i flödet men jag ändå sökt upp en del och jag ser det som jättekonstigt. Vad tror du att jag är något på spåren eller vad känner du där?
Nej men det är väl alltid så här i början att man ska försvara va? Det är ju fortfarande ganska nytt det här och min känsla är att det är i ett tidigt skede i den här relationen och att man är försiktig med att slå mot sin nya ägare. Kan det inte vara så?
Jo, kanske. Jag brukar ju inte försvara Jürgen Klopp allt för ofta men jag tyckte att han sa det väldigt bra när han fick frågan om det här efter matchen mot Ajax i Champions League och han skrattade och sa, vad är nästa steg då? Ska vi ta hit
Harlem Trotters.
Harlem Globetrotters heter de.
Jajamän. Ja.
Stark podd nu.
Nej men det var ju skönt att Klopp slog lite ner på det där faktiskt. Men du, och vi föraktar ju allt som har med den här intervjun att göra och framförallt med den här All-Star-matchen. Men ändå så ska du och jag nu roa oss med den övningen att ta ut varsitt All-Star-lag. För det tror vi kan bli ganska kul och vi har ju valt att göra lite på vårt egna sätt. Vi har tagit ut Vi har skapat oss några regler här, för att får du välja fritt från de här olika klubbarna, ja, men då är det ju bara att ta från Big Six-klubbarna och så blir det lite att man skapar två drömlag bara. Men vad vi har gjort, det är att vi har fått 10 lag var, och de är ju fördelade geografiskt då. Och där fick jag norr, va? Och du fick söder.
Mm, stämmer.
Dessutom då så måste det vara minst en spelare från varje lag. Och i och med att vi har fått 10 lag då, och en startelva består av 11, så har vi fått välja ut en utespelare från ett lag och en målvakt får även vara från det laget då. Ni kommer förstå när vi kommer att dra våra startelver här. Och de lagen som jag fick, det var ju, nu ska vi ta upp mitt lag här framför mig bara. Jag fick ju då Nottingham, jag fick Wolves, jag fick Leicester, jag fick Aston Villa, jag fick Newcastle, jag fick City, jag fick Leeds, jag fick Liverpool, jag fick Manchester United och jag fick Everton. Så jag kan väl börja då, eller ska vi dra, hur gör vi? Ska vi dra lagdel för lagdel, eller ska jag dra mitt lag upp och ner?
Ja, men kör du, så tar vi det därifrån, så får vi se. När du räknar upp dina lag och...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5 995, eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Ja, om jag bara tänker vilka jävla pisslag jag har nere i söder, så jag kommer ju få en tuff match här alltså.
Ja, jag tror också det. Och jag såg ju, The Sun hade tagit ut 2 stycken lag också. Men där var det inga, där fanns det inget regelverk att förhålla sig till. Så det var ju många spelare från samma lag. Och då var det tydlig fördel mitt lag då. Får se om det blir så nu också. Men jag har valt att ställa upp laget enligt ett 4-3-3. Eller 4-2-3. Nej, men 4-3-3 vill jag nog ändå förhålla mig till här, även om de formationerna påminner mycket om varandra. Och i kassen då, där har jag valt då att dubblera Liverpool. Ni kommer få höra vilken utespelare jag har, men jag har valt Alisson i mål då. Jag tycker att han är bättre än Ederson och De Gea, såklart. Och sen tycker jag inte riktigt att det finns någon utmanare då. Så Alisson i kassen. Jag väljer som högerback Nico Williams från Nottingham. Jag har blivit förtjust i det man har sett av honom hittills. Är väl kanske bäst som wingback, men han är ju fostrad i Liverpools 4-3-3, så att det blir bra. Backlinjen överlag är svag, det blir ju alltid så när man formerar sån här lag. Men jag har Max Killman från Wolves. Jag tycker han är vass. Jag tror att han kan ta ytterligare kliv också, och trivs nu även i en fyrbackslinje. Förut var det ju en femback för Wolves. Bredvid sig har han Johnny Evans. Leicesters bidrag här då. Ja, kanske inte är jättehet för stunden, men det finns rutin här, va, som är ovärdeligt i den här typen av match.
Och tillsammans med Max... Du vet att jag har en Johnny Evans-tröja hemma, så det här behöver du inte försvara.
Nej, men jag tycker Johnny Evans är en bra mittback. Och han och Killman, de bildar ett bra mittbackskloss. Ute till vänster då, är lite av en hatspelare, Lucas Digne. Men han är någonstans ändå underskattad. Alltså, det här är en bra vänsterback. Och från ett Villa som hackar... Nej, men det är ingen av Villas offensiva spelare som tar plats i det här bygget. Och då får det bli Lucas Digne till vänster. Så att den där backlinjen kommer ju din offensiv ha ganska kul med. Men jag tycker ändå att den med Alisson bakom sig har möjligheter att stå pall första kvart i alla fall.
Mm, ja, men det är att min backlinje kanske är ännu sämre.
Ja, vi får höra alldeles strax då. Jag fortsätter med mittfältet från Newcastle, Bruno Guimarães. Och sen blir det svårt då, för jag har valt en mittfältare från Manchester City, eller svårt, men jag tycker att det är overall ligans bästa spelare. Och det är ju Kevin De Bruyne på det här mittfältet. Och han är ju så dynamisk också. Han går ju verkligen box till box. Så han och Guimarães får lite box till box-roll. Och sen blev det offensiv mittfältare i det här laget. Med uppgift att fylla på in i boxen. Rodrigo från Leeds.
Uff, det här gillar vi. Offensivt.
Ja, visst gör man det. Nej, men ja, det blir ju offensivt balanserat såklart. Men jag tycker att Gimareš och De Bruyne, trots att de har båda två riktigt skickliga passningsspelare, så ska de kunna greja defensiven. Till höger har jag Mohamed Salah. Jag har från Manchester United Cristiano Ronaldo. Han lyfter sig i en sån här match. Och sen till vänster, från Everton, Gordon.
Bra lag.
Ja, visst, det är ganska bra.
Ja, men det är ganska bra. Jag kan få tufft här, känner jag. Jag har ju valt en defensivare taktik.
Innan jag släpper laget här, så bara, jag hade valet här om jag skulle köra Casemiro och Haaland istället för KDB och Ronaldo. Men jag tänkte att Casemiro har faktiskt bevisat för lite. Nu är inte Ronaldo glödhet, men han hade ändå en ganska bra säsong i fjol.
Sen är det ju faktiskt så här, ska man ha en All-Star-match i Premier League så ska ju Krickan vara där. Alltså han är ju mest All-Star av alla de där.
Ja, nej, men så är det. Kotos är han och Ronaldo, eller Salah där, vem som passar och vem som tar avslut.
Verkligen, och vi får ju innan jag drar mitt, vi får lägga upp en omröstning vilket lag ni tror skulle vinna när vi har sålt in det här laget också sen.
Och även komma med andra förslag, så ska vi göra en bedömning om de lagen är bättre. Nu vill jag höra hur lag Syd låter. Det låter som Robinson här, men vi kör på det.
Robinson, Robban i mål, Jan Emanuel, Martin Melin. Skämt åsido. Då ska jag försöka sälja in lag Syd här då. Och som sagt, målvakten får man ta från ett lag som man kommer ta en till spelare från, och där har jag, trots ganska risig form senaste halvåret egentligen, så har jag tagit Chelseas Mendy. Jag är inte helt såld på Ramsdale och jag tycker Lloris är för ojämn. Så det blir, ja men fan, en afrikansk mästare i mål där. Det är väl inte helt fel.
Nej.
Backlinjen till höger, från höger då. Vi fortsätter faktiskt på Chelsea och tar ligans bästa högerback, Reece James. Som, ja, vi, om vi ska spoiler alerta här, så kan vi lugnt säga att han är backlinjens mest namnstarka namn.
Din backlinje är redan bättre. Du kan ju sätta ut vad som helst nu.
Ja, exakt. Och nu kommer kanske vad som helst. För vi måste ju hitta en representant från Bournemouth. Och det var fan inte enkelt. Men Lloyd Kelly kliver in i backlinjen.
Vem är det?
Exakt. Jag såg vilka som spelade mittbacka förra matchen när de släppte in två mot Nottingham och körde slant singling. Så det blev Lloyd Kelly som spelar bredvid Gueye från Crystal Palace. Så tanken är ju att mitt centrala mittfält ska stoppa upp ditt anfall, så att ni kommer aldrig komma hit. Mm. För till vänster så har vi Cresswell. Så det är en stökig backlinje.
Är han ens första val då i West Ham? Är det inte Emerson numera?
Det kanske han är, men jag gillar Cresswell.
Mm. Han har bra servar också från fasta situationer.
Exakt, och det är där vi behöver här. För mittfältet är, om du hade kreativitet i KDB och Rodrigo, och vem hade du på defensiva, kommer jag inte ens ihåg. Bruno Gimareš.
Bruno, ja, precis.
Om du har kreativitet så har vi gått på mördare. För att ja, men det här är ett lag med karaktärer. Hade Sean Dyche varit kvar i Premier League så hade han varit tränare för det här laget. För KDB ska skada sig, så enkelt är det. Och då har vi Thomas Partey. Mm. Och en personlig ny favorit som har varit helt fenomenal i inledningen av säsongen, Lavia från Southampton. Tyvärr skadad. Oj. Nu, men vilken spelare. Mm. Så de här ska ju hålla balansen. Och här spelar vi inte 4-2-3.
Du tar Lavia före Ward-Prowse alltså.
Ja, vi behöver balansen.
Okay.
För den passningsskickliga är ju Caicedo från Brighton, som ska sköta passningsspelet och possessionspelet här på det här centrala mittfältet. Mittfält.
Du sa att backlinjen var usel, det här mittfältet. Ja,
men vad fan. Jag får Brighton, jag får Crystal Palace, jag får Southampton, jag får Bournemouth, jag får pissgäng. Ah, riktiga pissgäng.
Ja, men jag håller med om det faktiskt.
Och sen kommer vi till anfallet. Och här har vi ju, ja, kanske förutom Haaland, ligans tre bästa anfallare. Och det är Ivan Toney, det är Aleksandar Mitrovic och det är såklart Harry Kane.
Ja, men ska alla spela nio här?
Ja.
In i boxen. Låt Reece James skicka inläggen. Och Cresswell.
Men alternativen var typ, men då får vi flytta på Kane och ta Son, och då får vi ta typ Mbeumo istället för Toney. Och fan, jag ska ha dem här. Jag tänker typ att Toney spelar tia. Så vi spelar alltså 4-3-1-2. Reece James och Cresswell sköter ju kanterna själva här. Alltså det är ett otroligt välbalanserat lag.
Mm. Nej, men alltså du har ju ett sämre urval. Jag hör ju verkligen det. Ja, det kanske fick bli så. Ja, det går ju svårt att peta Kane, men det är väl att man kanske hade haft Son, men han är ju också rätt centrerad. Kane får ju vara lite, du får ju spela lite 4-3-1-2 här. Med Kane som droppande och så Mitrovic och Tony där, och det är ju smarta spelare. Ja, men det är inte så dumt ändå. Det är inte så dumt.
Alltså känslan är, jag ser fram emot att se alternativen, för det här är ju bara liksom, man går ju bara på känslor. Så att jag inte gjorde en undersökning på varenda spelare i fem timmar liksom. Så vi vill ju se lag som, ja men lag Syd och lag Nord som utmanar våra All-Star-lag, och sen även lägger vi upp en omröstning vilket lag som skulle vinna. Och då får ni tänka på att Lavia och Partey kan knäcka ett ben på KDB i minut fem, så är det 11-10.
Ja, det är ju lite fysiken här vi är lite oroliga för, att vi inte ska stå pall, men jag känner ändå att mitt mittfält är så pass skickligt. Alltså Gimaresh, KDB, otroliga passningsspelare. De kommer ju spela sig ur den här pressen, och sen kommer ju Salah, Ronaldo och även Gordon, hårt arbetande, kommer ju att leverera det här laget. Nej, men det är klar fördel nordlaget här. Det känner jag, men vi gör som så att vi får låta våra lyssnare via sociala medier och Twitter göra bedömningen. Och som sagt då, kom gärna med egna förslag, vilket lag, hur ni hade formerat det här. En spelare för varje lag, och så får ett lag ha två spelare, men då ska en av dem vara målvakt. Lördag klockan 16 har vi ju ur ett svenskt perspektiv en väldigt intressant match, och det är där även vi har delar av vårt speltips ifrån. Vi har ju ett samarbete nu med ATG.se, och vi kommer ju i varje avsnitt att komma med lite rekommendationer och spel. Vi fick boom på vårt första spel här i Europa i veckan, men nu tar vi nya tag, och Fabbe, du har ju hittat en jäkligt intressant trippel här.
Ja, men den är kul, alltså så här, framförallt ur ett svenskt perspektiv, men även jag tycker att det är kul hos ATG att de här, när man kan köra en bettbuilder i samma match. Och Bournemouth, de har ju fått en liten livboj att rädda kontraktet när de sparkar Scott Parker, men faktum kvarstår ju att det är ett riktigt jävla rövgäng kvalitativt för den här nivån.
I synnerhet på bortaplan också.
Exakt, och Newcastle har fått en vecka att vila, och förhoppningsvis är Saint-Maximin och Bruno Guimarães tillbaka den här matchen, och därför spelar vi alltså att Newcastle vinner, håller nollan och att Alexander Isak gör mål till 4,75 bort hos ATG.
Jag gillar den här, och den är kul att jobba in också. Och det är den här typen av motståndare Isak gärna ska göra minst en kasse, för det är målen i slutändan som kommer att räknas för honom. Och då blir det viktigt för honom att få lite islossning just mot den här typen av motståndare. Men glöm inte att man måste vara 18 år för att få spela, och upplever ni problem med ett spelande så finns stödlinjen.se till hands. Och Fabbe, alla dina spel, de går ju att hitta var då någonstans?
Jag har lärt mig det här, jag har pluggat. Så de finns på dob.one/big6. Mm. Och här är vi så moderna att six går att skriva både i bokstäver och med en sexa. Mm. Så feel free, gör vad ni vill.
Bra så, tack ATG för att ni gör vår podcast möjlig. Champions League har spelats och Liverpool har vunnit fotbollsmatcher igen.
Ja, det var ju tråkigt för oss antagonister att den här så kallade krisen varade i typ en månad, för känslan var verkligen att Liverpool var tillbaka, och fan, det kanske var så enkelt att det var Matip och Thiago som saknade så här laget, för det var något helt annat från start på Anfield.
Ja, nej, men jag tycker också att Liverpool var bättre i den här matchen. Det är inte klockrent ännu, men Matip Thiago betyder massor för det här laget. Alltså Milner, alltså spela Thiago istället för Milner. Det är svårt att det är för stor skillnad mellan de här två spelarna, och det är väl Liverpools stora problem här tycker jag. Att de bredden är för svag, och att man inte riktigt lyckats hantera det här generationsskiftet. Och Thiago måste vara skadefri här om Liverpool ska kunna liksom ta sig tillbaka in i en titelstrid, för att han är vital för det här laget.
Det var det som var så häftigt när Liverpool kom upp under Jürgen Klopp, när man hade det där mittfältet med när Fabinho värvades in och man spelade med Henderson och Gini Wijnaldum, att det kändes lite som, ja, men du kan sätta in Keita där, du kan sätta in Milner där, det kändes ingen skillnad, men Liverpool har på något sätt ändrat sitt sätt att spela och där är verkligen Thiago som du säger, alltså han måste vara på plan. Sen får vi se nu om Arthur kommer kunna ersätta honom när han är borta eller roteras för att det ska vara en liknande spelare, såklart. Både en och två och tre nivåer sämre, men ändå att det kan finnas en ersättare där.
Salah gör mål igen och såg lite rappare ut. Det var skönt för dem. Jota tillbaka i startelvan, fick leverera en assist. Och det här är ju en spelare som hamnat lite i skymundan trots att han har varit väldigt bra för Liverpool de senaste säsongerna.
Han gör ju verkligen det och man kommer fortfarande ihåg hur man höjde på ögonbrynen när de värvade honom för 40 miljoner pund från Wolverhampton. Och man bara, vad fan, han spelar inte ens från start alla matcher i Wolves, hur ska han göra det här? Men känslan är verkligen att han gör alla spelare bättre med sin smartness, han är inte egoistisk. Medan det känns som kanske att när Darwin Nunez ska spela på den där positionen att han är mer egoistisk, att man ska anpassa spelet efter honom. Och sen, det kommer säkert bli jättebra långsiktigt, men man ser verkligen att Salah blir bättre. Kanske även Luis Diaz blir bättre än Jota på plan, för Luis Diaz är också väldigt egoistisk och Salah har gått från att spela med en väldigt rak mané, en Jota som öppnar upp för andra, tills att spela med Nunez och Luis Diaz som inte slår en passning på matchen, så det där kan nog absolut spela in.
Ja, annars så var Robertson, det kommer lite nya skador som dyker upp här nu. Robertson skadar honom, knäskada, missar ju landslagsuppehåll, eller missar landslagssamlingen med Skottland. Men där har man ju ganska, han har ju inte varit särskilt bra i säsongsinledningen. Och greken Tsimikas har ju faktiskt varit, är ju en fullgod ersättare. Det är ju värre till höger till exempel om Trent skulle gå sönder.
Vadå, Milner för dålig eller? Nej, ja. Men Tsimikas, det kommer vi ihåg från förra säsongen när Robertson var out första 2-3 matcherna, att Tsimikas var väldigt bra och många frågasatte att han inte fick mer speltid. Och vi även sett innan Robertson skadade, det var en petning i derbyt, va? Och även innan dess har Robertson blivit utbytt i stort sett i varje match. Och nej, det skulle jag inte säga. Sen är det bra timing att det är precis vid landslagsuppehållet, så att han kan komma tillbaka förhoppningsvis efteråt också.
Kolossalt viktiga poäng för Liverpool. För poängtapp här, ja, men då är man ju verkligen illa ute i den här gruppen. Få ett Napoli på besök med allt att vinna och bra på omställningar är ju jobbigt. Och Ajax sen på bortaplan, det är lite lurigt läge. Hade kunnat vara lurigt läge. Nu tror jag Liverpool kommer lösa det här. Och framförallt då får man lite tid att jobba tillsammans här nu då, eftersom man inte spelar fotboll i helgen. Och visserligen försvinner några iväg på landslagsläge, men jag tror att det är ett litet välkommet uppehåll för Liverpool.
Ja, men känslan var verkligen att Liverpool var en av de klubbarna som gynnades mest av att förra omgången ställdes ut när man hade Wolverhampton, sen skulle man ha den här tuffa matchen mot Ajax och sen Chelsea i helgen. Nu får man gå in i sig själva, analysera vad som har blivit fel och komma tillbaka och liksom vara det starka Liverpool. Sen jag kan så här känna, Van Dijk har blivit ifrågasatt med rätta, att hans första reaktion efter matchen är att gå ut och ifrågasätta pandits som ifrågasätter hans nivå. Liksom så här, ja, en ex-fotbollsspelare vet att man kan komma in i svackor, men samtidigt, spelare måste förstå, det är experternas roll att säga vad de ser på planen och de måste kunna ifrågasätta när en spelare är i form utan att spelaren ska tjura ihop och kritisera det till media. Jag tycker att det blir jävligt så här en barnivå, typ så här, men du då? Så det, svårt för det där.
Ja, det där är löjligt. De är välbetalda de här herrarna och ska kunna tåla lite kritik, i synnerhet då när man har varit skit den senaste tiden. Spurs, på tal om skit, vilken usel insats borta mot Sporting, och den här lätta gruppen kan ju bli lite problematisk för dem. Och ja, Spurs har ju inte spelmässigt inlett den här säsongen särskilt bra. Man har tagit sina poäng, men här går man på en mina. Och det blir ju så då, att om man inte presterar, då kommer till slut förlusterna. Och nu har man ju Leicester till helgen, det är ju ligans sämsta lag, det är ju bra. Men sen väntar det lite tuffare motstånd efter landslagsuppehållet, så Conte måste ju få fart på det här nu.
Ja, för känslan var när man såg den här matchen och framförallt hur den slutar, att man så har väl på något sätt det här komma. Vi pratade med Per förra veckan när han gästade, och alltså matchen mot Marseille, de får en utvisad i paus eller runt halvtidsvilan, och och det är där matchen avgörs. Spurs är inte speciellt bra där heller och förlorar bollinnehavet trots 11-10 i så lång tid. Och ligan har inte sett jättebra ut, men man har tagit vinsterna och det bör ställas frågor. Och Conte pratade efter matchen här om problematiken eller lyxproblematiken kring den här frontfyran. Och jag tycker väl att man på något sätt, jag såg en journalist på The Athletic som följer Tottenham som ifrågasatte vart är Dejan? För nu har ju Dejan suttit bänk 3 matcher i rad när han... Kane har gjort sina mål, men i spelet är Dejan den som är viktigast för Spurs. Och Richarlison har kommit in okej, avgjorde matchen mot Marseille, men Son är totalt iskall.
Ja, men det är skönt för en svensk romantiker som mig då, att nu börjar även liksom, de engelska journalisterna höja på ögonbrynen för att Kulusevski inte spelar. För han har ju nästan varit, ja, men Kane har ju varit bra också såklart, men annars har han varit den bästa offensiva spelaren. Och nu är det lite märkligt med Conte, för det är ju ganska uppenbart att Son inte är vad han har varit. Sen kommer han förmodligen komma igång, men fortfarande är han mållös och det är ganska tydligt att det är han som ska stå åt sidan just nu. Och nu är det Leicester till helgen och jag är helt övertygad om att Kulusevski kommer att spela. Och då blir det intressant att se vem han ställer åt sidan.
Känslan är ju verkligen att han vill få igång Son, och det känns som att vi säger det varje match. Ja, men nu är Fulham hemma, nu är perfekt läge att få igång Son. Nu är Leicester hemma, nu är perfekt läge att få igång Son. Sen någon gång måste han ju säga nej. Sen kommer toppmatcherna mot, som när de skulle möta City, och då är Son perfekt kontringsspelare. Men någonstans måste ju Son roteras och vila så att man gör ett statement att här är det fyra spelare som har en väldigt hög nivå.
Ett annat sätt att få igång en sån typ av spelare kan ju vara att bänka dem också. Att man visar här att nu är Richarlison före och Kulusevski. Han står ju för något annat. Han är otrolig på att driva boll och hitta lösningar sista tredjedelen som kanske, ja, Harry Kane kan ju allt, men som de övriga spelarna inte står för. Så att Kulusevski kommer ju att starta här mot Leicester. Det vågar vi lova, och så får vi se vem som inte kommer spela. Men Spurs är lite bekymmer, men nu väntar Leicester. Sen blir det ju tuffare matcher för dem, så att det gäller att steppa upp här nu. City Dortmund tycker jag inte vi behöver prata allt för mycket kring, men vi konstaterar att City de vänder och vinner den här matchen, och att Haaland står för ett slattat mål.
Det är magiskt, och så här, han gör mål på alla sätt och vis, och det känns som man har nog med superlativ för att beskriva spelaren Erling Braut Haaland just nu. Och att han avgör matchen mot sin gamla klubb på det där sättet, det är så, jag vet inte om det är fint eller om det är förjävligt, för det känns som att jag älskar ju Zlatan över allt annat, och det känns mörkt att Norge har en spelare som, Martin Åslund sa det i Eurotalk, jag vet inte om Zlatan någonsin har varit så här bra som Erling Haaland, troligtvis inte, och att de har en 21-åring som är bättre än det vi stoltserar över, det är mörkt.
Nej, det är ju häftigt att se honom. Han är ju sensationell och det där målet är ju spektakulärt. Cancelos assist, helt otrolig. City vinner på nytt då, och Champions League, det är ju klart liksom. Utan det handlar ju om att ånga på i ligan här framöver. Potterball, Chelsea-Salzburg, Potters debut på Stamford Bridge. Fick inte spela fotboll i helgen. Och resultatmässigt så blev det här ingen succé.
Nej, det var en enorm missräkning. Men uppställningsmässigt så tycker jag att det finns väldigt mycket att reagera på i den här första elvan han ställer ut på benen. Att han, och då är det framförallt att han spelar Raheem Sterling som vänster wingback, som en position som han aldrig har spelat på. Och han pratar om att han ville ha farten, att han ville ha kreativiteten på ytterpositionerna med Reece James och Sterling. Men samtidigt, du har Kuchereya där, du har Ben Chilwell där, och även förvånande för mig att han spelar Aspilicueta som höger mittback och låter Fofana och Koulibaly sitta på bänken 90 minuter. För det är ändå håll käften statement-värmningar som Chelsea har gjort under Thomas Tuchel.
Ja, det är intressant här, och Fofana har ju sina egenskaper också i fötterna. Man ser ju direkt här att Potter, ja, men så här, jag tycker att resultatet var ingen bra, och det finns ju såklart saker att jobba på i spel, men väldigt tydligt att han har satt sin prägel på laget. Det rullas väldigt mycket, matchen kontrolleras väldigt tydligt av Chelsea, och det är ju ett märkligt mål att man ens släpper in det här målet. Det man behöver jobba på är att skapa mer målchanser, för leder man bara med 1-0, ja, men det är ju sånt som kan hända då, att det smäller bakåt och så får man inte resultatet med sig. Man behöver göra fler mål. Raheem Sterling får ju den här Trossard-rollen ute till vänster. Han och James står ju väldigt brett. kanske att man vill ha Sterling lite närmare mål, men Potter är ju väldigt flexibel i sitt sätt att spela, och jag tror att spelarna kommer att kastas runt i ganska många olika roller för att testa dem fram. Men jag har varit inne på det förut, jag tycker han har ju ett lag som passar hans sätt att spela. Jorginho, Kovacic kommer ju vara väldigt bra på det här centrala mittfältet. Jag tror Mason Mount, jag tycker man såg igår att han såg lite rappare och piggare ut. Så att, men däremot så måste han ju få träff på nya, hur han kommer spela det, om det blir Aubameyang eller om han kommer ge Broja chansen eller om han spelar med någon falsk nya. Det är väl sådana bitar han får lära känna truppen innan han har sin elva klar. Men tydligt i alla fall att hans idéer hur han vill spela fotboll, den har ju spelarna tagit till sig direkt.
Ja, och som du säger, försvarsspelet är liksom, Thiago Silva gör en misslyckad brytning som kan hända, de är ändå fyra Chelsea-spelare mot en Salzburg-spelare där inne, och Azpilicuetas försvarsspel, alltså, det får inte hända på den nivån, speciellt inte när man har torskat första matchen. Men jag tyckte man såg, jag var inne på det lite i måndag, så att det skulle bli kul att se om Jorginho kan få ett revival. Känns som en spelare som passar Graham Potters fotboll. Jag tycker man ser direkt att mycket går via honom, och det possession-spelet och hur rörlig han är och hur passningssäker han är. Men Chelseas problem fortsätter ju som du är inne på, att vara nummer nio, att det ser annorlunda ut mot Thomas Tuchel, men samtidigt man har förbannat svårt att komma till de där positionerna. Jag tyckte Sterling kom till väldigt bra avslutsläge för att vara i en wingbacksposition, vilket är lite förvånande. Eller förvånande är det inte såklart, men det kändes som nästan att han var mer involverad här än när han har spelat ensam nia under Thomas Tuchel, så vet inte. Man är så svårt. Såg Sterling sig själv gå till Chelsea för att bli wingback? Nu har vi det där med egorna som Potter inte har hantera tidigare. Det är en frågeställning att ta vidare.
Ja, verkligen. Att det är det som blir utmaningen här nu. Och också att han så här har en större plånbok sen när fönster öppnas och han ska rekrytera. Han har ju varit väldigt bra på att hitta fynd för mindre pengar nu. Nu har han ju stora pengar att röra sig med, och då får vi se liksom om han blir lika lyckosam med de här värvningarna då. Men jag tror att han vet nog vad han vill ha för typ av spelare. Sterling visar ju hur användbar han är. Alltså, jag är också inne på att jag tycker att han gör det väldigt bra ute till vänster, och många kan bli frustrerade över honom för att han är en målsumpare i vissa stunder. Men jag tror att han är lite av en dröm för en tränare, att han är så användbar. Annars så var det ju, efter matchen då, så fick ju, blev han intervjuad av Simor, och han var ju väldigt liksom tillmötesgående och förklarade väldigt tydligt hur han vill att Chelsea ska spela, och ganska olik en tränare för de stora klubbarna. Vi har ju vant oss vid att Klopp-typerna, Klopp kan ju vara charmig också, man kan ju vara väldigt grinig och vresig i synnerhet efter poängtapp, men många av de här tränarna är ganska korta och inte bjuder så mycket på sig själva. Kim Källström hyllade ju Potters val att vara till mötesgående, och han har ju gått den svenska skolan som vi är så stolta över nu, och där man möter media hela tiden. Det blir intressant att se om man kan fortsätta på det här spåret. Om man kan vara så här öppen och transparent i sättet han vill att laget ska spela, och så här trevlig också, eller om han blir en grinig gubbe när han börjar förlora.
Alltså man vill ju att han ska kunna fortsätta vara sig själv, men jag tror att det här har mycket med att göra, om det går att få spelarnas respekt genom att vara så här. För han kommer med ett CV som inte imponerar på någon av de där spelarna. De behöver nog ganska, ganska tuffa tag för att få respekt. Men samtidigt, om han kommer in, är sig själv, de spelarna känner att de utvecklas på ett personligt plan, de trivs i laget och gör resultat, så måste han kunna få respekt genom att vara sig själv. Så man hoppas ju verkligen att det fortsätter. Det är väl min analys av det. Man vill ju se de här grabbarna gå på opera och hjälpa, ja, men så här, koka soppa till uteliggare som man gjorde i Östersund. Det har ju verkligen något om han lyckas ta med den där Graham Potteriska egenskapen även på den absolut högsta nivån.
Verkligen så. Och det kommer ju ha med resultaten att göra säkert också, hur det går. Men inget spel i helgen för Chelsea. Det är 7 matcher som kommer spelas i Premier League. Det är väl ingen sprakande omgång då, eftersom just toppmötet Chelsea-Liverpool uteblir. Men vi konstaterar tidig lunchmatch då för City borta mot Wolves. Se om de hinner ladda om efter en ganska kämpig match då mot Dortmund. Spurs-Leicester. Där behöver Spurs... Ja, det kanske räcker med den typen av insats som man har stått för tidigare.
Det borde göra det. Leicester är ju riktigt äppiga, men samtidigt det kanske kommer ett, det här uppehållet kanske har kommit i bra läge för Leicester också, så att man får samla sig och prata ihop sig. Men det känns som det kommer bli jävligt målrikt. Det känns som båda lagen kommer göra mål.
Mm. Och det kan det väl också bli mellan Brentford och Arsenal. Som sagt, jag vet inte om jag kommer vara på plats på matchen. Jag har lite biljettstrul. Jag får återkomma, men jag kommer givetvis att se matchen. Men jag hoppas att jag är på plats och kan ta del av denna. Vad jag tror kommer bli en underhållande match.
Ja, men det tror jag med. Arsenal har ju revanschlusta sen Pierre var inne på 0-3 premiären förra säsongen. Och Brentford har börjat väldigt bra, skapar väldigt mycket chanser och är extremt tuff att möta på hemmaplan. Så jag tror att det kommer bli en väldigt bra fotbollsmatch.
I övrigt då, vad har vi? Vi har Everton West Ham. Everton som, det känns som att det var ett tag sedan de spelade. Det var väl Liverpool senast?
Ja, det är derbyt där och...
Ja. Då var de ju bra.
Ja, man fick med alltså både publik och jag tror att spelarna fick en tro på det. Och man börjar se tongångar på sociala medier att de börjar gilla truppen. Att det handlar om en ombyggnation och hålla sig kvar. Så det är en jävla mycket bättre känsla i Everton än vad vi pratade om för några veckor sedan.
Ja, och West Ham som ju... De spelar ju dubbelt här, va? Eller de har ju Europaspel att tänka på. De har ju Conference League. De ska åka till Danmark ikväll och möta Silkeborg. Och Conference League är någonting de satsar ganska hårt på. Det gjorde de i fjol och det verkar de göra i år också. Får se, nu har de ju en bredare trupp här. Men det är väl klart att det här är ingen lätt uppgift. Det är Everton som... Ja, men de spelade ju verkligen för klubbmärket senast. Och kan de fortsätta på den vägen, då blir de ju jobbiga att möta.
Ja, och som du tog ut honom i din drömelva och Anthony Gordon ser ju väldigt fin ut. Och West Ham vill ju, de har ju chans att vinna en titel, det här är stort för dem. Sen, de behöver komma igång i ligan för de är börjat under all kritik. De börjar ju ha även ambitioner i år att sluta på den här med best of the rest på sjunde plats. Så de måste börja vinna. Så en jävligt kul Premier League-match där mellan två klassiska lag.
Sen ett högintressant möte på Villa Park under fredagskvällen. Aston Villa stod ju för en bedrift när man snodde en poäng från Manchester City och en bra insats. Nu däremot, nu är Southampton på hemmaplan. Här måste det vara 3 poäng och jag tror att det blir tufft för att Southampton, jag tycker de har imponerat.
De ser verkligen bra ut. Jag var lite inne på det förut dock, att Lavia är borta. Han skadas ju och borta 6 veckor. Nu är han väl tillbaka kanske någon vecka efter landslagsuppehållet. Men att han har varit väldigt viktig för dem. Men som du säger, den här backlinjen där man knappt känner igen en spelare har verkligen imponerat. Och det fick ju, nådde ju sin kulmen i matchen mot när man besegrar Chelsea. Så det här är en jätteviktig match för Steven Gerrard. För om man torskar den här eller om man kryssar den här så betyder inte kryssen mot City ett jävla skit och då är man tillbaka att det är kris igen. Så jätteviktigt för Steven Gerrard.
Ja, och vet du vad? Det är ett annat möte fredag kväll. Nottingham Forest Fulham, nykomlingsmöte. Jag har en känsla här att med tanke på hur aktiva Nottingham Forest, de har ju grekisk ägare, va?
Ja, stämmer.
Han har ju varit väldigt aktiv här och ändrat hela truppen. Jag tror att torsk här, då kan det bli tränarbyte.
Ja, du är nog nått på spåren där. För det är ju väldigt, man har investerat väldigt mycket pengar. Vad var det vi sa senast? Att det var 22 nya spelare in. Vilket är otroligt. Och 4 poäng på 6 matcher. Man börjar bra. Man vann ju första hemmamatchen. När man slår Aston Villa, va? Men nej, det är inte snackas så mycket om det. Men när du bollar upp det så känns det rimligt med vad för aura den här grekiska ägaren har.
Ja, men så här, ja, Steve Cooper var ju han som tog dem upp, men jag tror liksom så här, en ny spelartrupp, alltså ja, det är ju helt sjukt hur många nya spelare de har. Ja, men då kanske det är dags för en ny tränare också och kravbilden är skyhög och torskar man här nu nykomlingsmötet mot Fulham, då tror jag att det kan bli kämpigt.
Ja, nej, men jag tror att du har något på spåren där. Jag måste bara så här, vi snuddar ju lite vid de inställda matcherna, men jag måste bara så här, Brighton Crystal Palace skulle ställas in på grund av järnvägsstrejk. Den här strejken är alltså inställd nu av respekt för drottningens bortgång. Varför i helvete spelas inte matchen?
Nej, det har du verkligen poäng i. Alltså, det är märkligt. Men det är väl cancellerade biljetter och spelarna har bokat semester och sådär. Det är ju skönt för de här lagen som inte spelar nu. För att det, framförallt de som inte har landslagsuppdrag. De kan ju verkligen sticka ner till Dubai som de alltid gör.
Ja, men det är för lagen som alltså så här United, Chelsea och Liverpool som har Europa hela tiden. För de andra går att trycka in matcherna. Men det är samma så här, Arsenal, PSV. torsdag ställs in för begravning på måndag. Alltså det ska spelas fotboll i Brentford på söndag, alltså dagen innan begravningen. Och alltså, jag fattar inte. Så Arsenals match mot City i mitten av oktober flyttas ju på grund av det här. Det är sånt jävla haveri. Alltså så här, Chelsea-Liverpool, jag köper det, jag respekterar det. United-Leeds, ja, 35 mil iväg dagen innan. Köper inte, men jag kan acceptera det. Men Brighton Palace och Arsenal PSV. Helvete alltså.
Mm. Nej, det här blir jobbigt för dem. Schemaläggarna när de ska sätta ihop den här säsongen efter VM. Då. Europamatchen som du säger, den behövdes ju spelas. Det blir ju Arsenal City då som flyttas fram. Och så får Arsenal PSV spelas då. Men sen blir det en tuff vårsäsong. Och det kommer ju göra ligan kul också, ska sägas. Det gäller att ha en bred trupp, precis som vi sa inför säsongen. Du Fabbe, matigt och kul avsnitt som vi lägger till handlingarna här nu då. Pierre gjorde ju ett väldigt fint gästinhopp. Kul inslag också med All Star-matchen där. Glöm inte att gå in och rösta då på mitt lag i kampen mot Fabbes. Och sen lägger ni också upp det laget som ni anser är bättre. Det ska bli kul att se.
En annan sak ni ska rösta på är såklart att ni ska ge oss fina betyg på Spotify om ni tycker att vi förtjänar det. Och har ni tagit det så här långt i podden så tycker ni förhoppningsvis så.
Ja, då är det ju 5 stjärnor. Då blir vi jätteglada för det ger oss en boost framåt. Bra så Fabbe, då önskar jag dig en trevlig helg. Så får vi se då vad jag kommer med för typ av rapport när vi ses nästa gång. Om jag har suttit på en pub eller en match.
Ja.
Det återstår att se.
Ja, men det ser vi fram emot. Och får vi hoppas på en bild med Pierre också om ni lyckas stöta in i varandra.
Absolut.
Bådas resa var ju osäker, så vi får se. Men jag har förhoppning att se bilden på Big Six Twitterflöde.
Ja, så kan det absolut bli. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs i början på nästa vecka.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.